Hej, du lyssnar på Kaffepojkarna och vi är sponsrade av ICA Maxi Eurostop i Örebro. Ni är varmt välkomna. Återigen, mina damer och herrar, välkomna till Kaffepojkarna. Kaffepojkarna är Bosse Jarler, är du närvarande?
Japp.
Ja, vad trevligt. Det är Bo Fransson, är du här?
Ja.
Och det är jag, Peter Flack. Och vi har, vårt lilla café har stängt på grund av att vi spelar in det här under coronapandemin. Så vi sitter var och en på sitt ställe och ska nu tala i mun på varandra i 45 minuter framåt. Det blir väl kul.
Fast det börjar inte så roligt.
Gör det inte?
Nej, jag vill börja med att göra en pudel.
Hoppsan.
Och be oändligt mycket om ursäkt.
Det var på tiden.
Ja.
Ja, det tog lång tid.
Ja. Även om jag inser att mitt misstag är irreparabelt.
Jaha.
Jag har ju redan inför hela världens lyssnare av Kaffepojkarna sagt att Kjell Höglund, poeten, sångaren och författaren, är död. Kjell Höglund i Västerås är visserligen död. Så långt är det rätt. Men jag dödförklarade fel Kjell Höglund. Det finns nämligen två stycken Kjell Höglund i Västerås. Och bägge är de i 70-årsåldern. En av dem har gått ur tiden. Den andra poeten har det inte.
Han ringde dig.
Nej, det gjorde han inte. Så jag kan inte mer än beklaga mitt oförlåtliga misstag.
Okay.
Det enda positiva med mitt memoriam, det är ju att Kjell Höglund fick en mycket välförtjänt uppmärksamhet här i Kaffepojkarna. Ja. Och fick glädja oss med ett av sina odödliga alster.
Ja. Och han lever vidare.
Han lever vidare.
Ja, det är bra.
Ja,
det lugnar oss. Ja. Vad skönt. Ska vi ägna oss åt ett annat årtal nu då?
Ja. Frågan är vilket.
Ja, frågan är vilket.
Jaha, det blev 1988 tror jag. Eller inte tror, det blev 1988.
Som jag har längtat efter 1988. Sen denna serie började har jag väntat på år 1988. Och nu först kom det. För att äntligen få ställa den fråga som måste ställas. Vad var årets julklapp? Och äntligen så ska Bosse Jarler få svara.
Ja, jag vet att det var inte bakbullemaskinen.
Jo, det var det.
Var det?
Ja. Äntligen!
Äntligen! Ah. Och du har föreslagit det om och om igen.
Ja.
Vet ni det? 1988. Årets julklapp var bakmaskinen.
Ah.
Vi städade vår källare hemma, min fru och jag, för det var tre, fyra veckor sedan. Då åkte den gamla bakmaskinen iväg ut till tippen.
Hade ni använt den någon gång?
Jag tror att vi använde den när vi köpte den en eller två gånger.
Ja.
Och då tyckte vi nog att det var rätt kul. Det luktade färskt bröd i köket och sådär. Men sen så, nej.
Nej.
Jag har hållit i min... Den står i köket. Och jag har... Ja, jag vill gärna slänga bort den. Men jag tänkte att den ska få en chans till.
Ge den till Peter.
Ja. Så, men du har den där i köket. Du har inte dödförklarat den.
Nej, den fungerar. Nej. Men den borde slängas med tanke på hur ofta jag använder den.
Ja.
Ja. Men den ska få en chans till.
Ja, då är vi på 1988.
Ja.
Har ni några minnen från... Det är ganska länge sedan egentligen.
Jag kommer ju ihåg 88, det handlar ju väldigt mycket om Palme nu och Palmeutredningen, man lägger ner den.
Mm.
Men 88, då var Ebbe Carlsson inblandad i den här.
Har du
ihåg den killen? Han fick ju vad han ville.
Ja.
Han fick väl en justitieminister på fall också.
Anna-Greta Leijon.
Ja.
Ja, fantastiskt. Ja. Det var ingen av er som var med och erkände att ni hade mördat Palme.
Nej, men
det är flera hundra som har gjort det.
Ja, det är många som har gjort det. Ja. Ja.
Det är märkligt att bara den amatör som polischefen fick leda utredningen, det måste jag säga, det är väldigt konstigt.
Ja.
Han var ju inte polis.
Hans
håll med.
Nej. Ja. Nej, men han var ju så övertygad om det där PKK-spåret som han hade.
Ja.
Men det stämde ju inte.
Nej.
Ja, nu ska vi in i musikens värld också då.
Ja.
Från 1988. Då ska jag berätta om en tjej som jag tycker är lite spännande, som heter faktiskt Eliza Doolittle. Det kanske låter bekant för er som är införstådda med My Fair Ladies innehåll, och det heter ju hjältinnan i My Fair Lady. Hon heter ju Eliza Doolittle. Men det finns en tjej också som föddes 1988 som bär detta namn. Hon heter egentligen Sophie Caird. Hon är engelsk sångerska och låtskrivare. Och hon är från London, Westminster i London. Hon började egentligen i musikalens värld, för hon hade en mamma och en pappa som ägnade sig mycket åt musikaler och musicals. Och hon fick en roll i den här kända musikalen Les Misérables och spelade den unga flickan där, Cosette. Och det gjorde hon i Londons West End mellan 1996 och 1997. Och hennes föräldrar, som är Francis Raphael och en kompositör som heter just Caird, hennes efternamn då, de träffades, för de var med båda två och deltog i den här Les Misérables-produktionen. Och så ägnade hon sig så småningom då åt att skriva egna låtar och ge ut lite popmusik, och fick en jättehit med en låt som heter Pack Up, som kom för ett antal år sedan, som ni säkert har hört många gånger också. Men här ska vi höra på henne nu tillsammans med sin mamma. Hon har bara gjort, tror jag, en inspelning ihop med Francis Raphael, och den heter Before I Open My Mouth. Och jag tycker det är så bra, innan jag öppnar käften. Det kan vara bra för det här programmet, om inte annat, att lyssna på det.
Ja,
Before I Open My Mouth med Eliza Doolittle, som numera bara heter Eliza som artistnamn, och mamman Frances Raphael.
Ja, den är amerikanske kompositören och textförfattaren Irving Berlin känner ni till, va?
Absolut.
Ja, just det här året, 1988, så fyller han 100 år. Alltså han var ju en av de största i sin genre, i musikhistorien får man väl säga. Mm. Han hette ju inte Irving Berlin egentligen från början, utan Israel Isidore Beilin, och var född i kejsardömet Ryssland 1888 och dog i september 1989. Mm. Han levde alltså ett år till.
Ja, han blev bara 101. Ja.
Ja. Han fick sin första hit 1911 med Alexander's Ragtime Band.
Oh, come on in here.
Ja, men det sägs att han kunde inte läsa noter. Åtminstone inte i början.
Nej.
Och han var tämligen habil när det gällde att spela piano. Så att han kunde bara spela i fis-dur nämligen. Och han höll sig alltså med förkärlek till de svarta tangenterna.
Ja.
Men han hade turligt nog så hade han ett piano som hade en transponeringsspak. Och på så sätt så kunde han spela i andra tonarter också. Och han trodde inte på inspiration, utan han hade som målsättning att skriva en komplett låt varje dag. Ja. Utan inspiration. Ja. Och bäst så presterade han under tidspress. Han ville gärna ha lite tidspress på sig. Och gärna nattetid. Efter middagen och fram till 4-5 på morgonen, då jobbade han som bäst. Och trots sina musikaliska brister så skrev han uppskattningsvis 1500 låtar. Inklusive musik till 20 Broadway-shower, till 15 Hollywood-filmer. Och många av dem där blev ju stora hits. Jag tänker på Easter Parade, Putting on the Ritz, Cheek to Cheek, White Christmas och There's No Business Like Show Business. Låtar som sjöngs av Frank Sinatra, Elvis Presley, Judy Garland, Bing Crosby, Ella Fitzgerald. Ja, säg den som inte har sjungit någonting av Irving Berlin. Och enligt Berlin så är det texten som gör låten till en hit. Men det är musiken som gör den till en evergreen. George Gershwin, han har kallat honom för den största låtskrivare som någonsin har funnits. Och Jerome Kern har sagt att Irving Berlin har inte en plats i amerikansk musik. Han är amerikansk musik. Så, vad sägs om lite toner av en 100-årig Irving Berlin? All by myself med Ella Fitzgerald.
All by myself in the morning, all by myself in the night, I sit alone with a table and a chair, so unhappy there, playing solitaire. All by myself I get lonely, watching the clock on the shelf. I'd love to rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow older all by myself. All by myself in the morning, sit alone with a table and a chair, so unhappy there, playing solitaire. All by myself I get lonely, watching the clock on the shelf. I'd love to rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow older all by myself. All by myself.
Ja. Ella Fitzgerald till Paul Westons orkester ska tilläggas i All by myself.
Ja. Hörrni, 1988 så meddelade Hasse Tellemar att han skulle gå i pension och lämna Ring så spelar vi. Ja. Han hade haft det sedan 1969. Och jag har ett minne av Hasse Tellemar. Därför att vi hade ett program på Sveriges Radio som hette Lyssnarnas fredag. Dit man fick ringa in och beställa vad man ville höra för låt. Så ringer Hasse Tellemar. Vad roligt att komma fram. Och jag tänkte, vem är det som kan imitera Hasse Tellemar så på pricken? Ja du, sa jag. Och vem är du då? Ja, jag är Hasse Tellemar. Och det här var ju så roligt att få önska en skiva i ett program. Och det är rätt mer och mer trovärdigt att det var Hasse Tellemar. Men det tog säkert 5-6 minuter innan jag var övertygad om att det var han.
Jaha.
Och det var ju rätt så kul. Det var en överraskning.
För, vad önskar han
av mina kollegor.
Vad vill han
höra? Kommer jag inte ihåg riktigt. Det kommer jag inte riktigt ihåg.
Det var väl något dragspel förstås.
Ja, men det var många andra som tyckte att jag hade ett väldigt bra minne. För att det ringde ju några som kunde ringa en gång till och en gång till och så vidare. För att vi hade ju en liten... lite stopp, så att samma telefonnummer skulle inte kunna komma fram inom 3 månaders tid. Men då gick de ju inte grannen och ringde, eller de var si och så.
Ja.
Och då var det bland annat folk som sa, hörru du, sa de, hur kommer du ihåg förra gången vi talades vid? Ja, det är klart jag kommer ihåg det. Jag glömmer man väl inte. Men jag har lite svårt för att komma ihåg. Hade du köpt en ny klänning eller skulle du ut och köpa en? Det blev väldigt tyst i telefon. Inte kom de ihåg det, vet du.
Nej.
Nej, och då trodde folk att jag kom ihåg.
Ja, visst, det är klart.
Att det var någonting sånt.
Ja.
Så nej, mitt minne var inte så gott, men jag blev stämplad som att ha ett gott minne.
Du gjorde ett gott minne, det är bra.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Hörrni, 88, jag slog upp lite sport. Du är för han som vet vem som vann bandy-SM, men jag vet inte det. Utan jag vet att
var det inte Edsbyn?
Ja, det kan det vara. Men det var första gången som tävlingsledningen för Vasaloppet delade en seger.
Ja.
Alltså 2 stycken som passerade mållinjen exakt samtidigt. Och det blev problem för kranskullan. Kommer ni ihåg vilka de där 2 var?
Ja, det var ju Blomqvistbröderna.
Just det, Anders Örjan.
Ja.
Som tog kranskullan på axlarna. Och seglade över mållinjen.
Ja.
Det är nog första och enda gången, tror jag.
Det var 88 som de införde Tjejvasan också.
Jaha, det kanske var. Ja, det var det.
Ja.
Det
var det. För Vasaloppet är ju långt. Det är ju, vad är det, 9 mil.
Ja.
Någonting. Och Tjejvasan är väl 3 mil.
Ja.
Men nu får man ju åka både tjej och kille, vad som
jajamensan,
fullt ut. Ja. Jo, nej, men bandy, det är lite viktigt det här med kulturen. Och då tar vi bandyn. Det var faktiskt Baltic som blev svenska mästare i bandy. De slog Vetlanda med 5-2 1988. Och då gick SM-finalen på Söderstadion i Stockholm. Och det som är viktigt med det här året 1988, det gäller fotbollen. IFK Norrköping vann svenska cupen för herrar genom att de, ja, jag vet inte hur det gick till, men de slog ÖSK, Örebro SK, med 3-1 i finalen. Hur de lyckades med det, det är ingen som förstår, men så gick det till.
Jag tyckte du sa för några gånger sedan att svenska cupen var ju blaha blaha det.
Inte det året.
Det var ett annat år.
Då talar vi om något annat år. Ja.
Men vi hade 88 hade vi många bra tennisspelare.
Ja, det hade vi.
Mats Wilander vann ju Franska Öppen och så vidare. Stefan Edberg vann Wimbledon.
Ja.
Ja, jag vet inte, Borg hade han slutat.
88. Ja, ja, det vet du 17.
Nej.
Vi hade ju OS, alltså vinter-OS i Calgary gick det, i Kanada, ja. 1988. Och där var vi väldigt duktiga. Faktiskt, ja. vi tog guld på 50 kilometer. Alltså Gunde Svan var ju i fart. Mm. Det var ju Gunde. Och på 4x10 kilometer hade vi Torgny Mogren, Jan Ottosson, Gunde Svan och Thomas Wassberg. Då var vi guld också i Calgary. Mm. Och så då var vi framme. Och Thomas Gustafsson åkte skidor, minns ni honom?
Jajamensan.
Nej, skridskor förstås. Ja. Skridskåkare, Thomas Gustafsson. Ja, han vann guld också, både på 5000 och 10 000 meter.
Det var apropå sport så var det ju sommar-OS samma år.
Ja, det var det.
Då Ben Johnson blev dopad.
Ja, ja.
Eller blev dopad. Jag fick lämna ifrån sig.
Det var någon som var fram och dopad.
Ja. Hörrni, det kom bra musik det året också.
Nej, jaha.
Ja, ifrån Danmark speciellt. Ja, en tjej som är jätteduktig på att skriva musik som heter Anne Linnet. Hon har skrivit många låtar. Och hon skrev en låt 88 som heter Tusen stycke. Och den tog Björn Afzelius och försvenskade den och kallade den för Tusen bitar. Mm. Och den låter så här.
Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan de som har blivit våta. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Det sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Och tron är ofta den som ger oss styrka. Ja, man säger mycket men man vet så lite om sig själv. När ångesten och ensamheten kommer. Eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Så man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min. kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säkert
Tusen bitar med Björn Afzelius 1988.
Ja,
ja, fint.
Ja. Mm. Kvinnornas man.
Ja.
Eller han var väl på kvinnorna snarare än tvärtom kanske.
Jaha, du sitter med lite insight där. Men...
Ja, jag har sett filmen.
Ja,
har, ni
ja.
Sett, har ni sett den?
Ja, just det.
Den var intressant. Ja.
Ja.
Mm. Jo.
Jo.
Och han var inte helt schysst mot damerna alltid. Har jag förstått.
Jag har slagit upp här att 1988 så var det auktion på Sotheby's i London. Det är det ju då och då. Ja. Men det här året så sålde man en sån här Stradivarius. Det är en violin. Ja. Och det var då i alla fall världens dyraste musikinstrument. Violinen var tillverkad 1709. Och såldes för motsvarande 5,2 miljoner svenska kronor till en anonym köpare. Ja. 5,2 miljoner för en violin.
Ett fynd. Alltså, ett fynd.
Är det ett fynd?
Ja. Ja, jag skulle ju sista på 60 miljoner eller sånt där.
Men det är kanske värd idag, jag vet inte, det här var ju 1988. Nej. Men jag tänker
mig sådär, länge sedan.
Om man skulle vinna så här, 10 miljoner på vad man nu vinner på V75 eller någonting. Det första jag tänker är inte att nu ska jag köpa Stradivarius. Det tror jag inte.
Nej. Det räcker väl knappt till en Banksy-målning, va?
Nej, det gör det inte. Nej, du. Det är dyra pengar. Oj,
men om man sådana där filmer som var 958 miljoner, vet du, kan man ju kasta ut pengar lite överallt.
Ja.
Ja.
Jag köper två Stradivarius.
Ja. Ja. Samma år förresten, grabbar, så ser jag att den döende dandin såldes. Nils Dahlder hade gjort den. Den kom, känner du till.
Ja då.
Den såldes för 13 miljoner svenska kronor.
Ja.
Och det var då den dyraste svenska målningen genom tiderna.
Mm. Du ser hur länge dina 10 miljoner direkt. Inte ens i den.
Nej. Nej, jag måste jobba mer. Så det kommer in lite pengar.
Ja, otroligt.
Jo, jag hade läst en annan uppgift om att grodan Kermit, känner ni till honom?
Ja.
Han fyllde 30 år, påstods det 1988. Vilket jag fick för mig inte kunde stämma. Eftersom jag råkade veta att han lanserades av sin skapare redan 1955. Så jag får inte ihop de där åren riktigt.
Är det ungefär samtidigt som Grodan Boll tillkom?
Ja, det kan det nog vara på den tiden. Vid 50-talet är ju Kalle Stropp och Grodan Boll och Höna och alla de där.
Ja.
Men så sa man i alla fall. Och Grodan Kermit är ju den här gröna grodan som är huvudfigur i Mupparna. Och Jim Henson är ju mannen bakom grodan som gjorde honom och som gjorde grodans röst fram till dess att han gick ur tiden 1990. Svenska Sesam var jag inblandad i. Det var ett barnprogram som vi gjorde i början på 80-talet. Vi spelade in, jag tror det var 30, över 30 avsnitt var det säkert. Och det byggde på att vi hade dels klipp från den amerikanska serien Sesame Street som fanns. Och så gjorde vi skrev en egen handling. Vi skapade en teater som heter Galateatern. Och Birgitta Götestam, som jag var gift med på den tiden då, vi jobbade ihop. Hon regisserade de här programmen och jag var faktiskt med och medverkade i det där. Och ni ska få höra rolllistan, för det var ganska roligt. Magnus Härenstam spelade teaterdirektör Dirren, han kallades för Dirren. Lill Lindfors spelade städtant. Hon hette Lillemor i serien som Lill heter. Men Magnus Härenstam som Dirren, han kunde aldrig säga Lillemor. Han sa alltid Millejor. Så Lill kallades av alla barn på den tiden för Millejor när hon var ute och rörde sig bland ungarna. Men kommer Millejor. Så var Gunilla Åkesson med och var primadonna. Hon hette Maj-Lis och Nils Eklund var pompom. Svante Turesson hette Sammy Karlsson. Han var sång- och dansman. Meta Velander var Gladys Besk. Hon var en bäskbyråkrat. Olof Thunberg var brandchef och sen var Peter Flack med och gjorde Holger Holm från Askersund som var en privatdetektiv. Det var väl en härlig rolllista från svenska sitsen.
Ja.
Dessutom var min vän Lars Amble med på den tiden. Och han fick äran att sjunga in den låten som heter It's Not Easy Being Green. Den låt som förknippas med grodan Kermit. Och på svenska blev det förstås, det är inte lätt att vara grön. Här kommer Lars Amble.
Hejsan, hejsan alla kunskapstörstare, det är Kermit här. Grodan Kermit. Jag har skrivit en liten visa som handlar om, ja, den handlar om mig och ett litet problem som jag har. Det är inte lätt att vara grön, att dag efter dag var som fylld av klorofyll och undra varför man inte blev röd eller gul och guld, vilken färg som helst som gör en glad. Det är inte lätt att vara grön, att jämnt försvinna som ett grässtrå mitt på en äng. Det känns som folk aldrig ser mig, för jag syns ju inte alls som en sprakande eld och stjärnan i sky. Men grönt är vårens färg, och grönt kan ha ro, stilla ro. Och grönt kan vara stort som ett hav, eller väldigt som ett berg, och högt som ett träd. Och grönt är färgen som jag har. Undrar varför, men varför, varför undrar jag varför? Jag är grön, det är min färg, den är vacker och jag tror att det är så jag vill vara. Ja. Det är kanske inte så dumt att vara grön i alla fall.
Ja, det var grodan Kermit.
Ja. Du, kan vi se det där i repris en gång?
Ja, jag vet inte om de här svenska sesam, det har nog gått i repris någon gång fram och tillbaka. Så där. Men nu är det nog väldigt många år sedan det visades. Och visas det idag, om de får rättigheterna till det, då är det väl på den här barnkanalen. Så då märker man det ju knappast.
Nej.
Men det var en väldigt rolig tid och roligt att göra de där programmen.
Ja. Vet ni vem som var störst på pophimlen 88 då?
Povel Ramel.
Ja. I din värld möjligen, ja. Nej, det var George Michael.
Ja, var det? Ja.
Han hade ju haft tre listettor med Wham. Alltså, ja. Han var ju lite lättviktiga tuggummi-poppare, tyckte man. Och det kunde ju inte en seriös musiker acceptera och bli kallad för lättviktig. Så att George Michael, han blev soloartist. Och han släppte då sitt första album för att bevisa att han var både vuxen och allvarlig. Innan så hade han gjort visserligen en framgångsrik duett med Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Men första singeln från nya CD:n, det var en kontroversiell låt som heter I Want Your Sex, hämtad från soundtracket till filmen Beverly Hills Cop 2. Och den blev mycket riktigt bannlyst i BBC. Det är mycket som blir bannlyst i BBC, jag har lagt märke till.
Ja, men de är konservativa.
Ja, det måste de vara.
Ja.
Och videon passade ju inte MTV heller, så den fick de klippa om tre gånger. Ja. Och den spelades låten överhuvudtaget inte i många amerikanska radiostationer förstås. De är väl ännu mer konservativa i södern, ja, särskilt. Va?
Det är de ju.
Ja. Men vad låten gjorde, det var att den förändrade bilden av George Michael från en lättviktig till en så kallad riktig artist. Och för första gången så fick han seriösa frågor från pressen om sin musik. Och visst väckte den här låten uppmärksamhet, det gjorde den ju. En del menade att den predikade sex för unga människor i en tid när AIDS härjade som värst i världen. Mm. Men vad han också gjorde var att sälja skivor. Så hans första solalbum, det var från början tänkt att heta Kissing a Fool. Men det slutade med att den uppkallades efter den andra singeln, Faith, som speglade George Michaels då nyväckta kristna intresse. Så ja, det kan man väl lyssna på. Mm. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up. Med George Michael från 1988.
Mm.
Ja.
Filmvärlden 1988. Har ni några minnen från de här åren vad ni såg? Jag kan ju minnas en film och jag har kollat nu att den kom 88 också. Det var Rain Man.
Ja.
Minns jag, tyckte det var en väldigt, väldigt bra film. Mycket och bra. Framförallt väldigt väl spelad av de där två huvudrollsinnehavarna. Mm. Som var Tom Cruise och som var Dustin Hoffman.
Ja, den, ja. Går, den går som teater nu, va?
Ja, ja. Det har gjorts en pjäs på den där. Ja, det har det gjort. Det är riktigt, ja. Och ja, den fick ju en Oscar det året också för bästa film.
Var det inte Robert Gustafsson som...
Jo, Robert Gustafsson, ja. Jag tror faktiskt det var det. Ja. Mm. Så att, men det var något att minnas, tycker jag. Den, den där filmen Rain Man. Mm. Den var fin.
Absolut. Ja, ni har ju aldrig rökt, grabbar.
Nej.
Och tur var väl det, för att annars har ni kanske blivit ledsna, för Sveriges riksdag beslutat förbjuda all tobaksreklam 1988.
Jaha.
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 Två frågor.
Ja, men jag
ser alltså, det här på FaceTime. Ja,
det är alltså återinfört sedan dess, för att nu har jag sett tobaksreklam sedan dess.
Du, det är smygreklam.
Ja, det är nog någon form av smygreklam. Va? Men, ja. men det tog så lång tid som till 88 ändå innan det förbjöds, ja. Tobaksreklamen.
Ja, ja, det gjorde det. Så före det då kunde man gå och köpa en Camel, den ridande cowboyen där.
Ja, just det. Ja,
Marlboro.
Ja, ja. Marlboro, ja, oj, oj, oj.
Dog inte han sen i lungcancer, den där cowboyen?
Det tar de tyst om.
Ja, ja. Ja. Ja, det finns ju, rökningen var ju omgiven av så mycket romantisering också, alltså det röktes på alltid på film och så här, teater och allt sånt där, så ja. Man rökte ju, va? Ja.
Alltså du rökte?
Ja. Nej, jag rökte aldrig. Jag försökte mig på det, men
det tog sig aldrig.
Nej, det gjorde det tog sig inte. Nej. Och jag vet inte, jag tror jag försökte med både pipa och cigariller och cigarett, men det var inte som, nej, det var inte jag riktigt.
Nej. Jag tog nog också något provblås, men det fick räcka med det.
Ja. Ja. Ja, men det har man ju kommit undan, det är ju skönt att man ja. Slapp det där. Men ja. Jag tänker på, vi hade finns en författare som heter Arne Uppling som, jag bor strax utanför Örebro. Han skrev väl en diktsamling, tror jag, som hette just det här, Hjältarna rökte Lucky Strike.
Det var ju
hjältarna som så att säga rökte. Det, just de här märkena då, Marlboro, Camel och sånt där. Min pappa rökte. Han var ju en inbiten rökare hemma. Och han rökte, nu ska vi se vad det hette, Bill, tror jag. Bill, cigarettmärket hette Bill. Och så kom det ju cigaretter med filter, för jag minns att han rökte först innan, men så kom det med, då började han röka med filter, för han sa, det är mycket nyttigare, mycket bättre att röka med filter. Och så var vi väl på honom och sa att det luktar rök hemma, jag och min syster och mamma också förstås, och sa, ja men jag ska sluta då, sa han. Du kommer ju inte kunna, han rökte jättemycket, så du kommer ju inte kunna sluta. Jo då, sa han, jag lägger av nu, jag slutar. Ja. Och så gjorde han det. Han slutade tvärt, som man knäpper av så här bara. Och höll uppe i 7 år och börja igen.
Ja.
Ja. Så det är ju så korkat så att man nästan svimmar.
Och så rökte man ju bilen. Jag vet, min far rökte ju bilen. Ja. Det var ju alldeles dimmigt och det satt vi alla ungar i baksätet. Ja. Och, han rökte på.
Ja.
Men går man tillbaka i tiden så ser man ju alla filmer. Alla rökte. Alltså det var alla hade en cigarett.
Ja. Hur gör man idag? Skådespelaren måste ju röka när man går tillbaka i tiden och filmar 50-tal, 40-tal, så måste de, vare sig de röker eller inte, stå där med en cigarett i sig.
Nej, de puffar lite bara.
På film är det ju inga större problem idag. Om man gör en film från 50-tal, det går att fixa då, det med annat och så där med rök. På scenen så är det lite annat så där, när man spelar en pjäs och man ska röka. Men numera finns det alltså konstgjorda cigaretter som man röker och så blåser man ut rök som är fullständigt ofarlig. Men du får ingen lukt, du får ingen tobakslukt, du får ingenting sånt, utan det fixar man ändå. Dessutom tycker jag ju det att på scenen, du behöver ju inte röka på scenen. Nej. Få i publiken, tror jag skulle säga, men skulle inte du ha rökt där när du satte dig i soffan? Borde du inte ha tänt en cigarett? Nej, varför det? Det är få ställen som det är så där jättemotiverat, tycker jag, på teatern. Däremot så såg jag på, det fanns ett program på SVT, kommer ni ihåg det, som heter Minnenas Television.
Mm.
De visade gamla program från tidigare. Och då hade de någon sån där... Ja, precis. Och då hade de sån där uppsittarkväll med Povel Ramel och Beppe Wolgers och Åke Söderqvist och några såna här människor som var med. Alla rökte. Det låg som en rökdimma i hela den där studion där de satt och hade sån här uppsittarkväll. Det är märkligt. Mm. Idag är det ju omöjligt. Det går ju inte idag.
Nej.
Och det är väl bra.
Hörrni, jag fastnade ju lite för dansk musik 88.
Ja.
Och jag tänkte vi skulle lyssna på en tjej som kom från Danmark men som var bosatt i Örebro en tid. Hon heter Sanne Salmonsen.
Jaha, just
och,
ja.
Mm. Hon var på 80-talet gift med Mats Ronander, gitarristen och sångaren. Och just 1988 så toppade hon Sverigetoppslistan, och det var för lista, med en låt som heter Den jag älskar.
Ja, det är en fin låt.
Ni vill höra den?
Absolut.
Ja. Då lyssnar vi. Oh, ja.
Du viskar fram en puppy. Du sjunger i ett pyjade, du skulle ta agi. En bil där säljer har ju flicken en god dag, yeah. Men när det är mig du älskar, är det mig du håller i. Du vet att du kan stole på mig ett till på the net of day. Jag vet att du kan stole på mig ett till på the net of day. För den jag älskar, den jag älskar, älskar jag.
Den där gillar jag.
Den jag älskar.
Ja, det är fint. Det är jättefint. Det, hörni, det är dags för oss att lyfta kopparna snart, va?
Ja.
Har ni hunnit med att dricka kaffe idag?
Nej.
88 var ett bra år.
Nej, den står bredvid mig här på bordet, kaffet. Men jag har inte druckit någonting.
Då har du ju kallnat.
Ja, men det står i en termos.
Vi ser att du sitter ute idag.
Ja, det är jätteskönt. Solen skiner och jag sitter under ett parasoll.
Ja, underbart. Ja, nej, men då ska vi sluta med lite musik, och eftersom du var inne på Irving Berlin och eftersom han var en sån stor kompositör, så varför inte spela till exempel
White Christmas?
Nej, inte nu. men ur musikalen Call Me Madam, den kom 1950, så finns det en duett som är så fin som heter You're Just in Love. Här är en inspelning med Della Reese och Kirk Stewart. Och det är väl en bra avslutning, tycker jag. Och då säger vi väl som vi brukar göra, med tre munnar.
Ja.
Ja. Tack.
för kaffet.
Kirk, what's wrong with you? Are you sick?
I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees, they're bare. All day long I seem to float on air. I wonder why.
You're nuts, that's
no,
why.
That ain't why.
Ain't why.
Aren't why.
Thank you.
I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why.
You don't need analyzing. It is not so surprising that he feels sort of strange but nice. Does your heart go pitter-patter? Then I know just what's the matter, because I've been there. Well, once or twice, lay your head on my shoulder.
From here?
You need someone who's bolder.
Older.
Get a rub down, wait a minute, get it from a velvet glove. And there is nothing you can take, not to relieve this pleasant ache, because you're not sick, you're just in love. I say, you don't need analyzing.
It is no
not
one
so surprising that he feels
I smell blossoms
strange.
And the trees, there's
but
there.
Nice. Does your heart
all day
go
long
pitter,
I seem to
then I know just
air.
What's the matter?
I wonder
because
why.
Because I've been there.
Della, tell
at
me
least
why.
Once or twice. Come on, Kirky. Lay your head
I keep
on my shoulder.
In my sleep
you need someone who's bolder.
Older.
Get a rub
and
down,
what's
I'm
more,
I've
lost my appetite.
And there is nothing
that
he
used
can
to
take,
twinkle
not
in
to relieve.
Are twinkling
you're
in
sick,
my
you're
eyes.
In love. Oh, you better take a listen to me, Kirky. You're not sick, you're just in love.
Hörrni, det här var veckans avsnitt av Kaffepojkarna. Och det skulle inte kunna komma till stånd utan hjälp av våra sponsorer. ICA Maxi, Eurostop i Örebro.
För dig som vill vara med och sponsra Kaffepojkarna, ta kontakt med oss via vår hemsida kaffepojkarna.se.
Vi hörs om en vecka, hoppas vi.